Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Det här är en podd från Sydsvenskan.
Nya tag, nya möjligheter, transportera in pucken. Det gör man ju skickligt. Titta på det där, ja! Smack, säger det. Och det är Berg Poulsen som skickade den där i ramverket. Pajaniemi! Han matar dit, han gör 2-2. Oj!
Hej och välkomna till det 35:e avsnittet av Redox-podden med mig Fredrik Hedenskog och Kent Leon Jönsson. Sedan vi hördes senast så har det bland annat varit ett landslagsuppehåll och Malmö Redox tabelläge har inte förändrats väsentligt. Det är fortsatt tajt i streckstriden. Så för att skapa lite bättre innehåll så har vi en gäst i studion idag, nämligen klubbens vd Patrik Sylvegård. Välkommen hit.
Tack så hemskt mycket.
Du är ju nyss inflygen från semester.
Ja.
Är du utvilad?
Det känns så. Nu har jag haft en tuff resa hem, men det känns välbehövligt och laddad inför det som komma skall. Spurten på säsongen.
Är det viktigt att hitta de här andningshålen så att säga?
Men det tror jag generellt. Skit i den här semestern kanske, men generellt tror jag det är viktigt att ha, oavsett vad man har för jobb tror jag, men är det press och stress så är det nog viktigt att hitta, annars tror jag du bränner det i båda ändarna. Så det tror jag.
Du har ju varit med i den här podden en gång tidigare. Det var i december 2021, kom du fram till Kent?
Ja, absolut. Så måste det ha varit. Jag dubbelcheckade detta. Det är ju ett tag sedan. Ju, så att,
Men hur är det om man... Det har gått drygt 2 år sedan dess. Kan man jämföra läget i klubben nu med då?
Ja, det kan man väl kanske göra. Jag kommer knappt ihåg hur vi såg ut 21 när kom coviden. Jag tyckte vi var bra på år innan coviden lite. Vi fick lite pyspunka där. Det var mycket saker som var på väg att hända i klubben som blev lite pyspunka tror jag. Men tabelläget är väl något liknande kan jag tänka mig. Ekonomin vet vi är ansträngd. Vi har kontroll på den. Det ser bra ut. Bättre än på länge. Men det är väl om man tittar, det de flesta är intresserade av är ju ändå det sportsliga och vi är ju där nere. Tycker att om man ska summera någonting från den här säsongen så tycker jag det har sett jättebra ut. Jag tror det vi har gått igenom kommer vi nog aldrig gå igenom med så mycket skador på så nyckelspelare. Om man tittar historiskt sett eller tittar alla lag så händer det kanske aldrig ett år i taget. Det kommer inte igen. Det tror jag tror vi hade haft en helt annan situation i tabellen om vi hade haft det laget. Någon skada får man, men det slog ganska hårt på oss. Så att, ja.
Men för att återknyta till det du var precis var inne på med ansträngning av läget. Hur mycket påverkade ni? Ni hade koncernresultat på försvången på minus 20. Landade på lite mer kanske?
Det hamnade där någonting.
Ja.
Nej men, ja, nej men i år kommer vi göra ett plus, vi kommer tjäna pengar i år och det är vi väl glada för. Vi vet ju om att vi har andra förutsättningar än de flesta andra lagen. Men jag tycker i år, vi har koll på ekonomin på ett helt annat sätt. Vi har ökat våra intäkter, kontoret gör ett jättejobb, jättekul att se. Vi har olika projekt, jag vet Kent, du har ju skrivit om någonting. Vi håller på med MKB och Skridsko, det är många företag. Vi har medspelaren, vi har de här sakerna, vi växer på ungdomssidan så att ekonomin är viktig och den har vi kontroll på men vi har inte samma förutsättningar som alla andra lag ibland och ibland så får vi leva med det tror jag. Vi kan inte hålla på och skrika efter för mycket. Har man en krona kan man inte spendera två. Det får vi göra och sen får vi successivt försöka bygga det här över tid och tittar man på de två lagen som var i final förra året, Skellefteå och Växjö, så har inte de speciellt hög spelarbudget. Så att det går att vinna utan att vara med. Jag menar, vi har ett lag idag som ligger näst sist som har hästlängder mer än de flesta andra lag. Och det innebär inte att det blir bättre.
Precis, så behöver vi.
Ja, det var du som sa det. Så att, ja.
Men när du säger att ni inte har samma förutsättningar som andra, vad menar du då?
Nej, men om vi tittar så här, vi omsätter ju nästan minst i SHL. De flesta, om vi tittar på Färjestad, så har de äger sin hall. De har food and beverage, de har andra intäkter, de har kommun i ryggen som inte vi har. Så att de har andra intäkter än vad vi har. De omsätter över 200 miljoner. Det är inte rent hockeymässigt bara. Det är så mycket andra intäkter de får som inte vi får. Så att, men samtidigt så, ja, man kan tycka synd om sig, men det hjälper inte. Vi får anpassa oss efter det vi har och sen ska vi försöka bli bäst på det vi gör. Mm. Och det tycker jag vi gör. Vi gör mycket, mycket bra saker.
Mm. Jag minns också när 2008 inför när man stod in vid arenan att då skrev man mycket om att ja, men Redhawks kommer ju få den här otroliga ekonomiska motorn som kommer gynna dem rent sportsligt. Men det har ju inte hänt riktigt. Varför?
Nej. Sen samtidigt så som vi tittar så här, jag tror att vi har en Sveriges finaste arena. Den är magisk på alla sätt och vis. Sen kan det också vara ibland en belastning för att det oftast när det inte är över 8000 så är det ganska tomt där inne. Mm. Folk vet att det alltid finns biljetter. Sen tror jag också att vi lever i en situation där arenan också haft det ganska tufft för att få ihop det. Och det här är ju kanske den enda privatägda arenan i Sverige som är självfinansierad av, i det här fallet, Percy Nilsson. MFF byggde sin arena i stan, då fick de borgen och kommun och allting. Percy har faktiskt finansierat allting själv. Okej, han köpte marken, han sålde vidare och sådana saker, men någonstans så har ju Malmö stad fått ganska mycket gratis genom arenan och Percy.
När du pratar om, det finns många stickspår, tänker jag, man kan gå vidare på det här, men vad gäller publiken då, vad är en rimlig målsättning för man vill också nå i?
Nej, men jag tror så här, att i år har vi ju faktiskt, jag ger all eloge till publiken, jag tycker den har studsat tillbaka, och jag tycker också vi har spelat en rolig hockey. I höstas spelar vi faktiskt bra och var faktiskt med där uppe och dansar ganska länge. Jag tror ju att man behöver över tid var ett mittlag eller någonting där uppe för att få de här kanske 7-8 tusen. 7,5-8 tusen tror jag vi kan ha om vi är ett lag som är över övre halvan över tid. Jag tror inte man kan vara det ett år och tro att alla ska plötsligt komma. Men det kommersiella sidan med Viktor i spetsen när det gäller lösbiljetter och Madde och även Marcus där gör ett jättejobb och har hittat lite andra kanaler. Så att någonting har hänt i stan, det tycker jag. Vi har ändå ökat med 500-600 personer och vi slår budgeten ganska rejält när det gäller lösbiljetter.
Vad kommer ni hamna på för ekonomiskt resultat?
Jag kan inte svara på det exakt, men vi kommer göra några miljoner plus. Mm. Så att det är väl ganska bra relaterat till vad vi gjorde förra året.
Men du sa ju tidigare att det ser bättre ut på intäktssidan. Ja. Men det är ju ändå, alltså det är ju 20 och några miljoner skillnad i resultatet. Är det bara lönekostnader?
Vi hade ju lite gamla spelare förra året som låg och tuggade på. Så en ganska bra målvakt som var ganska dyr och ett par spelare till
som ni fick lösa ut,
ja, som vi betalade i stort sett hela lönen på. Och sen var det faktiskt, vi tappade intäkter förra året och faktiskt ökade kostnaden mycket på resor och lite sådana saker, så det går åt båda hållen. Det låter jävligt som vi slarvat, men det, jag kan säga saker, då hade nog inte jag suttit här kvar som vd om jag hade slarvat bort de pengarna.
Men hur mycket kritik får man i en sån roll? För det är ändå högsta tjänsten.
Ja, nej, men det är klart att jag får kritik och ifrågasätter hela tiden. Så är det ju. Och någonstans så har jag en styrelse som är fullt medveten om den här. Det här kom ju inte som någon från en blixt från klar himmel. Det gjorde det ju inte. Men det är klart att vi ifrågasätter hela tiden. Men det finns förklaringar till det och det har funnits förklaringar hela tiden. Så att,
Har du varit rädd att förlora jobbet?
Nej, det, jag är aldrig rädd för att förlora jobbet. Vill de inte ha mig så får de väl ta bort mig då. Det har jag sagt egentligen från dag ett jag tog det här jobbet. Att jag förstår att jag är den som är SHL i dagsläget som har varit med längst. Så att det är ju ett påfrestande jobb. Inte bara att man får, det är ju många som inte orkar över tid heller. För det är påfrestande. Och det är klart när man inte får framgång så mycket som vi har haft sista åren så frestar det ju ännu mer.
Vad är ditt trick för att orka?
Nej, men först och främst så har jag jättebra medarbetare och det ger mig enormt mycket energi och kärlek och en bra styrelse. Vi har fått mycket folk nytt. Mats Larsson har gjort ett jättejobb och Tom även i föreningen. Jag tycker det. Och sen någonstans så älskar jag den här klubben och hockeyn så enormt mycket så att det är klart att det finns dagar det är jobbigt precis som det finns hos alla, men det finns så enormt mycket mycket kärlek och så mycket värme i den här klubben som övervinner det tuffa.
Men du är ju mycket en känslomänniska också. Tär det ännu mer på dig när det går dåligt?
Ja, det gör det säkert. Det gör det säkert. Men jag försöker också att lärt mig lite under åren att inte ta. Förut vaknade man ju på nätterna och trodde det var en elefant som tog på bröstet på en. För allting är jobbigt när man vaknar när allting är svart på natten. Mm. Och men sen vaknar man på morgonen och sådär. Det är fortfarande bara hockey. Mm. Men man har satt sin stämpel på det och försökt att gjort sitt yttersta. Det är klart att man borde besviken på sig själv och ledsen på vissa saker att det inte går bättre. Lite för att, kanske inte för min egen skull utan för alla som stöttar oss där ute och ger oss deras pengar, då vill man ge tillbaka så mycket och det kan ibland vara jobbigt.
Men finns det något, kan man, om man vänder på det resonemanget, funkar det att, för jag tänker att det är ju, idrottsklubbar är ju inte som vanliga företag så att säga, skulle det, går det att vara vd eller hög tjänsteman, sportchef till exempel i föreningen utan att känna liksom någon så att säga känslomässig koppling till.
Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte. Jag tror att då det tror jag faktiskt inte. Jag tror det är få som, det finns ju några som har tagit in typ vd för att nu ska de rensa upp och göra det som ett börsnoterat bolag, men det har ju gått rent åt helskotta för de klubbarna. Det är så komplext och vi har ju många som har åsikter, så här ska vi göra, men sen när de sätter sig in i hur en klubb funkar med allting så bara, åh fasiken, så lätt är det inte. Mm. Som det är på många andra ställen. Så att, men det är klart att känslor, det är ju det. Det är ju fördelen med det här jobbet. Det ger ju både glädje och sorg. Mm.
Men du har ju tidigare sagt i Sydsvenskan också att ni har ju 46 miljoner cirka i spelarbudget. Att ni behöver ett par miljoner till för att hävda er. Vad är rimligt att tro på för nästa säsong?
Nej, men vi har ju till och med ökat lite. Vi har inte 46 kanske i år riktigt. Vi har ökat nu lite. Men
47 då?
Ja, typ. Men vi kommer öka några miljoner till nästa år. Det beror ju också lite på hur marknaden tar emot oss. Jag menar tillbaka det. Jag kan ju sitta, en budget är ju egentligen killgissa ibland. Mm. Det är ju att försöka gissa så bra som möjligt. För att vi börjar och sätter våra, vi försöker ju sätta vad vi tror på intäkter och så anpassar vi kostnaderna därefter. Vi får inte göra tvärtom.
Men ni har ju, nästan följt, man får ungefär 45 miljoner kronor i tv-pengar och det har ni nästan lagt det där i spelarbudget. Mm. Och det är väl ganska smart när man har det tufft ekonomiskt, eller?
Ja, men så är det. Nej, men vi kommer säkert landa på ett par miljoner nästa år till i spelarbudget.
Så vi pratar runt 50 kanske?
Nej, kanske inte riktigt. Till att börja med i alla fall inte. Men jag vet klubbar idag som ligger extremt högt upp i tabellen som ligger under 50 miljoner. Mm. Så att det där är ju tillbaka till det. Björn gör ett jättejobb och hittar de här spelarna tillbaka dit där vi började. Hade vi inte haft de här skadorna så tror jag att situationen har sett lite annorlunda ut.
Men det gäller lite om eller vad.
Nej, men så är det ju. Men det är ju så här också. Så här, tillbaka till det. Alla som skickar kritik till mig och klubben, till mig kanske det blir. Men, och jag tar det gärna. Ja, varför har ni inte så? Nej, men varför åker inte du Ferrari, brukar jag vända på det. Jag har inte råd. Exakt. Vad är viktigast? Att klubben överlever eller att vi chansar på att ta in två spelare till? Eller istället för att ge dem 100 i månaden ger vi dem 200 000 i månaden. Det är lite så vissa klubbar gör. Oh, Kent Jönsson är på marknaden. Vi ska ha han. Skit med de andra. Vi ska bara ha han. Och man blir inte bättre av det.
Ja. Har det hänt, Kent?
händer ständigt och jämt.
Ja, det har jag
tyvärr sett. Inte. Men vad jag funderar på också är tv-pengarna. Om det är cirka 45 miljoner år, det nya tv-avtalet träder i kraft nästa år. Där har vi har pratat om tv-rättigheter och sånt, att de kommer gå ner att via satt via Play är liksom i kris. Vad kommer det landa på nästa säsong? Vad vet man det?
Ja, vi har fått en garanti på en summa på
60 miljoner då?
Nej, på 47.
47? För det har ju talats om 60 miljoner.
Jo, men det är mycket snack. Allting är inte tv-pengar heller. Utan det är ju också det finns så mycket andra avtal i det här. Vi garanterade en summa och någonstans är vi också där. Jag är tacksam för det, att vi började diskutera det här med spelarlöner och allting. För spelarlöner har ju bara ökat och ökat och ökat med pengar. Allt vi har fått extra har gått till spelarbudgeten. Och någonstans så är väl det. Det var ju det vi var rädda för när vi skrev det här lukrativa tv-avtalet. Sen har ju tv tufft nu. De har ju jättetufft. De skickar ju jättemycket varningsflaggor att det är tufft. Men vi har ju ett avtal och vi har ju Telia i som borgen i grunden då. Så att, men samtidigt så vi, det är inte så mycket mer pengar som vi garanterade.
Nej, ni garanterade 47, men vad kan det bli som bäst? Vet man.
Ja, det kan bli 48, 49.
Ja. Så de här 60 miljonerna, de är helt...
Men det är det, jag vet inte var det kommer. Det kommer tugga på lite grann.
Det kommer ökas varje år.
Men samtidigt är inte allt relaterat till tv-pengar. Mm. Det är relaterat till, det kan vara Svenska Spel, det kan vara de här. Så att allting läggs.
Man kan väl säga att det är tv-pengar inklusive den, vad ska man säga, den gemensamma sponsorpotten.
Så är det. Ja. Och sen är det ju så att styrelsen som består av, det är ju faktiskt SHL-lagen som äger SHL. Och där sitter ju en styrelse och de beslutar ju vilken utdelning ska bli. För mer pengar vi delar ut, mer pengar går till spelarna. Så vi kanske ska ha någon fundera en fond eller någonting för något annat.
Behöver ni ett lönetag till svensk hockey som de har i NHL?
Det har ju diskuterat och jag tror att det har varit bra, men samtidigt så är det mot svensk lag att du får ha det. Jag vet inte, det funkar tydligen i USA, men sen samtidigt kan jag tycka så här, om Färjestad då gör det jättebra och tjänar enorma pengar på sin publik, ska inte de kunna värva ihop ett bra lag då för att de kan tjäna ännu mer pengar? Så det här med lönetak, ja, men det kanske ska finnas. Förut var det ju så här att du fick öka några procent. Det tyckte jag var ganska smart. Att du får inte spendera för mycket.
Nej, för öka i förhållande till den totala omsättningen.
Ja, exakt. Mm. Relaterat till din omsättning.
Men skulle det inte vara ganska, låter det för mig i alla fall som sitter helt ser det här utifrån, skulle det inte vara ganska enkelt för SHL att fatta ett sånt beslut att en viss del av de här pengarna ska öronmärkas för, jag vet inte, ungdomsverksamheten?
Men så är det ju. Och det finns sådana här incitament på att du måste göra det här för att få de pengarna. Om vi säger så här, nu bara leker vi med siffror. Vi får inte 47 nästa år, vi får 45. Det finns då 3-4 miljoner till att hämta om du har så här många flickor i verksamheten. Du har så här mycket aktiviteter, du gör så här mycket skolbesök. Det finns de här sakerna. Du har en bra akademi och ungdomsverksamhet. Eller att du måste spela så här många juniorer. Det finns ju jättemycket sådana här nyckeltal vi kan leka med. Och den diskussionen förs, ja. Och den har nog kommit upp ännu mer nu också, för att vi ser att lönerna sticker enormt. För att det finns då lag som betalar enorma 2-3 miljoner, 3 miljoner för 2-3 månader här på slutet liksom, bara för en spelare som wow. Och då sitter SHL, de får ju alla spelare. Då är det klart att de reagerar på vad är vi på väg någonstans.
Tar ni upp det på, om ni har några vd-möte och sånt inom SHL, tar ni upp det? Men är det så att den klubben som har gjort så får
det är det inte. Det är inte. Jag vet inte vilka, men de som sitter på informationen vet ju om att det sker. Och de tycker att vi är på farlig väg. Så är det.
Men får du en, Björn Liljander har tidigare sagt att svenska spelare är ju liksom ännu dyrare ut, trots att, även förhållande till utländska spelare, eftersom fler lag vill ha svenska spelare, och trots att svenska kronan är ganska svag. Hur upplever du det? Vad får man, om man ska ha en svensk spelare som lirar i de här landslagsturneringarna innan VM så att säga, som är... Nej, men alltså, varför man ger i månaden? Det räcker med 200 000.
Ja, men det tror jag. Det finns ju, det är lite olika. Det finns spelare som tjänar närmare 100 där nere också. Mm. Jag känner en ganska bra. som har gjort det ganska bra. Nej, men innan alltså någonstans så har svenska spelare och centrar speciellt dragit iväg. Det är helt rätt. Och det har Björn Liljander helt bättre koll på vad jag har idag. Mm. Men så är det. Och det är därför ibland det blir, titta på Björklöv och har de 11 importer eller någonting. Mm. Det kommer ju inte gå över tid. Därför är det så viktigt också att ha en bra ungdomsverksamhet och att vi kan slussa upp typ Wahlberg, Badinka nu och förhoppningsvis någonting till nästa år. Så att det trycker ner. Jag tycker så här som Janne Kokkonen, Kivi Halme, Pajonier med de här och med flera av våra svenska. Det är klart, de som gör skillnad ska tjäna pengar. Mm. Så är det ju.
Men nu försvinner, vet vi ju alla att Pajonier och Kokkonen försvinner till nästa säsong. Det kommer att vara svårt att hitta nya pjäser där som är...
Ja, men det tror jag ju. Björn, jag pratade med Björn idag, han jobbar stenhårt på det och han är ju duktig och har koll på det där, så att det, jag litar på Björn att han hittar. Sen är ju alltid så, du ser Oskarshamn fått pricka rätt med sina, sen gör, råkar de inte pre, eller de lyckas inte lika bra, vad händer då? Från att vara ett mittenlag till att vara där nere, det är jätteviktigt att ha de här, pricka de här rätt. Mm. Sen samtidigt så finns det ju lag som, om vi tar som Växjö exempelvis, som gnuggar på oavsett vad de har. De har 3, 4, 5 skadade i början, släpper in juniorer, det ser likadant ut ändå. Jag vet inte vad de gör ibland.
Det är kultur kanske, eller det
och det här sitter det, och visst är det, och det finns en lugn och trygghet i klubben på något sätt. De har hittat ett spel som passar dem, och de har ju byggt med 2 riktigt bra målvakter och 5, 6 riktigt bra backar. Sen har de några spets där framme, sen fyller de på. De har ju ganska billig trupp.
Men tycker du fortfarande, som man sa även på 90-talet när du själv spelade, eller till och med på 80-talet när Malmö byggde sitt till guldlag och du var involverad både som spelare och kanske som lite vad ska man säga, tipsar eller kontaktman och sånt, då sa man ju alltid, och det gäller väl fortfarande, en bra målvakt, en bra offensiv back och en spellosa till center.
Så är det inte. Nej, men det, titta på de lagen som går långt har ju, titta på Rögle exempelvis, deras målvakter ligger under 90% förra året. Bara en sån sak, det är inte bara målvaktens fel.
Nej, det är försvarsspelet.
Men försvarsspelet och målvakten har ju en enorm betydelse när jämna. Jag menar, i den här serien är ju alla lag slår ju alla. Det är ju helt sjukt. Vi ser, när Oskar var som bäst. När han bestämde sig, när Oskar Alsenfelt var, vi gick ju till semifinal och kvartsfinal några år när han var som bäst. Så är det ju. Det är ju, och han var ju en sån målvakt också, så var inte han bäst varje gång, men han bestämde sig, så var det stängt på något sätt. Det fanns där, det var lite som Pekka och Roger också, de var bestämt sig, då var det stängt.
Precis, men då hade ni väldigt bra lag.
Ja, men vi ska inte jämföra det, men generellt så tittar vi, så har ju målvakten en stor betydelse. Så är det ju.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Tänkte på, när du pratar här om spelarmarknaden och så har du ju sen en tid tillbaka, eller är du ju sen en tid tillbaka inte sportchef längre. Är det skönt att slippa den biten?
I början var det ganska tufft faktiskt. Alltså tufft, men man var van vid att liksom vara involverad på ett annat sätt. Men nu tycker jag faktiskt det är ganska skönt. Jag är hos spelarna varje dag. Jag tränar varje morgon där nere, träffar dem och skojar med dem. Och aldrig pratar egentligen hockey med spelarna. Och tränarna gör jag ju. Och de kan ju fråga ibland, vad tycker du Patrik? Och jag säger, men ja, så här, det här ser jag. Sen får ju de göra vad de vill. Men jag måste ju ändå säga vad jag ser. Jag
men lyssnar de lika mycket nu som när du inte...
Det får du fråga kollar. Det får du fråga kollar.
Eller de bara slår döda.
Nej, det tror jag inte. Jag tror inte jag ger dem bara... Jag försöker vara enormt positiv där nere till killarna och skoja med dem och allt, pratar inte så mycket hockey. För jag vet själv vad som spelar. Så kommer man och sen ska man börja påpeka. Jag kan skoja lite med dem och sådana grejer. Jag tror det är mitt ledarskap. Och sen kanske det är fel. Men Björn är inte här lika mycket som jag. Så jag försöker vara närvarande och ge dem lite kärlek, spelarna.
Precis. Men du var ju ändå i dubbelroll fram i 10 år, från 12 till 22.
Ja, det var ju de sista 2 åren jag inte haft dem.
Nej, precis. Vad är du mest nöjd med under de åren?
Nej, men någonstans när vi kom in så var vi ju... Var första året kom vi 9, tror jag, i Allsvenskan. Tagit i alla fall klubben i lugn och ro. Och från att vara egentligen ett mediokert allsvenskt lag till att vara etablerade SHL. För det var vi väl hoppas säga att vi var. Sen de sista åren var lite tuffare. Sen är det klart det finns saker som jag kanske hade gjort lite annorlunda om jag gjort om den här resan.
Men ta 3 saker som du hade gjort
annorlunda. Jag tror att vi... Det är lätt när vi gick upp att man... Att vi hade nog gjort lite annorlunda med lagbygget, liksom lite det här tillbaka. Vi fick Oscar, vi hade byggt kanske lite bättre försvarsspel, lite bättre backar, försöka hitta lagt på svenska backar. Det tror jag. Det tror jag vi hade gjort. Och sen ja.
Och ångrar du att ni inte fullföljde kontraktet med Oscar Alsenfelt?
Det är en jättesvår fråga. Nu vill jag inte sitta här och säga något annat. Nu tog vi det här beslutet och det får vi stå för. Oscar och jag är en jättegoda vän och jag önskar han lycka till. Han kommer bli en bra sportchef, det är jag helt övertygad om. Han har bra öga och en bra människa. Och sen var han en riktigt bra målvakt. Sen kanske han inte var lika bra på sista året med lite skadeproblem och så. Men det var väl lite kyligt att ta det, men ja, Oskar är en underbar människa.
När ni anställde Joakim Fagervall, var det där hamnade ni i fel på något sätt efter Peter Andersson, som kändes som en tränare som drev på väldigt hårt på träningarna. Och Martin Frilander var där också, det får man ju säga.
Nej, men vi hade ju en... Peter var väl... Det var, tycker jag, var synd att det blev som det blev, att Peter inte ville och blev egentligen... med facit i hand lite lurad till Brynäs. Jag tror Peter också ångrar det här med efteråt att det var ju faktiskt Peter som inte ville fortsätta. Det tror jag var. Vi letade och fick mycket rekommendation. Jag pratade även med Peter vad han trodde om. Han trodde stenhårt på honom. Och Fagervall är en helt underbar människa, men vi fick inte ut det vi skulle då. Och så blev det mycket Jesper Mattsson som var där och det skar sig lite med någon spelare och sådana. Så det var lite turbulent där. Så att, Och sen kom Kollar in, tror jag stenhårt på, en jättebra tränare. Sen är det alltid svårt att säga så här, vilken tränare är bäst, bara för de som vinner eller det är det. Du ser ju på Frölander nu, från att vara hyllad till att vara gud, nu är han sist. Och
sist med Oskarshamn och innan var det tränarnamnet som alla pratade om och alla ville ha i stort sett.
Ja, och han är inte sämre tränare idag.
Nej.
Så att det där är ju... Det är inte lätt. Men Peter Andersson, jag fick ju mycket kritik av många när jag tog Peter. Men Peter gjorde ett jättebra jobb hos oss.
Jo, men jag var kanske också lite skeptisk i början, men jag ändrade mig ganska snabbt. För han höjde ju verkligen nivån.
Ja, men det gjorde han. Han fick ut max av många spelare. Många spelare.
Och ni tränar ju nästan på, det var nästan matchkaraktär på träningarna.
Nej, Peter har stor respekt för.
Finns det, som du ser det, liksom någon generell så att säga, livslängd på en tränare i en klubb? Och man är väldigt, generaliserar väldigt mycket.
Det är en jättebra fråga här. Det är inte många, det är Roger Rönnberg som har gjort det och gjort det jäkligt bra. Men jag tror att 5 år tror jag, sen är det nog behövligt. Jag tror både för tränaren och för laget behöver man ha någon annan röst då. Komma. Vad vet jag egentligen om det är, men vilka är det som har långa tränare? Det är Bulan har väl varit i Luleå nu va? Det är väl egentligen där.
Ja, Rönnberg. Och
Roger är ju unik tror jag i svensk hockey att kunna vara så länge. Det är klart, får du framgång så är det kanske lite lättare också. Det spelar en lång roll vad man gör och säger om du vinner. Du blir alltid frågasatt både från utifrån och internt om du inte vinner. Det är ju så. Mm. Vinner du så är det ju lättare.
Mm. Ja, för det finns ju jag tänker att på 5 år så hinner ju också spelartruppen förändras väldigt mycket. Mm. Det är ju inte jättemånga spelare som är kvar under hela den perioden som hinner tröttna på tränaren så att säga.
Nej, så är det ju. Och det är väl det är så svensk idrott ser ut idag. Det är ju flykt hit och dit. Det är väl Foppa, Olofsson och Hände som
är kvar så är jag.
Ja, och Kalle Persson har väl också varit kvar ett tag. Ja. Vad är det mer? Ja, det är väl de.
Stort ja, Lassen får man nästan börja
lite. Lassen också. Mm. Och Lassen kom ju andra år i Peter där. Det hittar vi ju i Calgarys organisation. Så att det är ju egentligen de som tillsammans med våra spetsnuvärvare som driver det här laget fortfarande. Mm. Så är det ju.
Men gäller det på andra uppåt också så att säga? Alltså tränaren i förhållande till klubbledningen?
Ja, det är ju lätt att säga för mig. Nej, men det tror jag faktiskt inte. De flesta jag pratar med, SHL och de som är där, de säger kontinuitet tror de är viktigt. Mm. Jag tror liksom inte, om vi tittar på min roll, mycket det är, jag försöker ju ge organisationen så mycket förtroende som möjligt. Marcus Larsson, han driver sin kommersiella del. Han har vuxit egentligen från att sälja lösbiljetter till att bli en jätteduktig. Alltså, jag tror det är viktigt att man, det beror på lite hur man är som chef, men jag försöker att fördela arbetet och låta de här yngre killarna och tjejerna komma underifrån och växa. Det.
För att återgå till Alsenfelt, jag gjorde en intervju med honom som kanske är publicerad när detta avsnitt sänds, men där ber honom gå igenom en del av sportcheferna han själv har haft. Han säger att din styrka som sportchef är ju mycket det här att du fick spelarna känna sig väldigt välkomna, att man svetsar samman en grupp. Mm. Är du likadan på kansliet?
Men det tror jag. Jag tror att frågar dem så tror jag att alla trivs på jobbet. Det tror jag. Vi har kul på jobbet. Hade enormt kul på jobbet förra året också. Det var påpekar jag mycket. Det kommer spegla av sig. Det var ett tufft år förra året. Alltså våra säljare stod där efter 14-15 matcher rad hemma. Mm. Tack för idag, välkommen åter, vi ses nästa match. Det är fanta med courage till dem. Alltså. Jag tror det är viktigt och det ska vara kul att gå till jobbet och man ska känna sig välkommande. Och någonstans så ska det vara en miljö där man kan säga och tycka vad man vill. Och liksom, det tror jag ändå är viktigt. Det var lite så som jag var som sportchef också. Jag vet att jag och min fru åkte runt och hälsade alla välkomna. Jag kommer ihåg Forsell när han kom ner. Vi åkte ut till Tygersjö och hälsade på. Men han satt på träningscykeln i en timme så vi fick inte prata med. Det var viktigare att träna. Det var viktigt. Jag fick prata med hans underbara fru. Så att det var,
och nu är han sportchef i
Skellefteå. Exakt. Exakt.
Och honom värvar ni lite för att kanske för att få in den här Skellefteå-kulturen i laget.
Exakt.
Han och Erik Andersson.
Exakt. Ja, för att få lite, men om han kanske var lite på väg ut för sin karriär så gjorde han enormt mycket jobb. Han och Storm hittade varandra som ett bra radapar och även Niklas Hart där va. Mm. Han städade upp och han var en enormt viktig lagkapten för oss. Mm.
Smart spelare, smart person.
Mm, mycket.
Men känner du inte, vi har varit inne på det här tidigare, lite så att det kliar lite i fingrarna, att du vill in lite och rota i sportchefsjobbet?
Nej, men det tycker jag inte det här. Jag vill gärna vara inne och försöka och få bra stämning och få killarna att trivas och så. Men nej, nu, hade du frågat mig i augusti, då hade jag nog sagt ja, men nu känner jag att... Det är inte så att jag inte har litat eller litat på Björn, det är inte det. Men nu har jag liksom släppt det där. Det är klart att har man gjort någonting länge och sen tar man in Björn som jag rekryterar och jätteglad över den rekryteringen, så är det klart att det tar lite tid innan man är van och fan. Ja, liksom inte för att jag skulle ha gjort något annorlunda, utan det är väl mer att man är van med någonting. Så här.
Men hur har det förändrat din vd roll? Att du kan fokusera mycket, på den 100%?
Ja, nej, men det är mycket mer ekonomi, mycket mer på, mot våra samarbetspartner och sådana saker. Matcherna är ju inte aldrig i omklädningsrummet. Jag byter om där nere 3:30 och sen försvinner jag. Så kommer jag inte ner förrän efter matchen. Då var jag mer i omklädningsrummet, både på gott och ont. Och kanske speciellt ont när mina barn spelade där. De fick skit, såg jag någon gick på toa så fick de sig en utskällning. Kanske inte för att det var deras fel utan laget, så var det lättare att skälla på dem. Mm. Men, och sen var jag ganska mer involverad i matcherna som sportchef. Nu är jag med och försöker att prata med sponsorer och så. Jag kan inte göra så mycket åt det som händer ute. Det kunde jag inte förut heller, men det var, man kände ett större ansvar för det som hände på isen när man var sportchef.
Men hur upplever du det då när Marcus och Emil möter Malmö då i Växjö-dressen?
Nej, men det är ganska lugnt. De har ju, Emil har ju, man kan ha varit i Växjö 2 år innan. Mm. Emil har varit i Linköping och i Luleå.
Men de har varit tillsammans innan?
Nej, det har de inte varit. Men nej, första matchen var det lite sådär jobbigt. Jag var inte där uppe. Jag var uppe i Växjö sist var vi uppe. Det är ju mer jobbigt. Jag försöker undvika att sitta med min fru, för hon håller ju på Växjö.
Stenhårt.
Eller hon håller på sina barn. Hon håller på Malmö och sina barn. Så är det. Och det möts Malmö och Växjö, så håller hon på sina barn. Så är det. Och sen kommer pappa i 2 som 2. Ja. Så är det.
Ja. Men hur är det då när liksom, typ efter en avblåsning Emil ska åka fram och gruffa lite och sånt? Och
ja, men han gör inte så mycket åt Malmö. Han, nej, jag bryr mig inte så mycket om det faktiskt. Speciellt Emil enormt engagerad i hur det går för Malmö. Ja. Så är det.
Mm. Var det komplicerat på något sätt att ha dem i Malmö?
Självklart. Det är mycket komplicerat. Det är alltid både för dem och för mig. Det är många som har åsikter och får vi fortfarande av vissa att de har spelat i Malmö bara för dem. De kan egentligen inte spela hockey, de är värdelösa. De spelar ju bara för min skull.
Men då måste ju då, alltså Marcus explosion rent målmässigt, poängmässigt efter julen, förra julen. Och det, jag kan ju säga att jag trodde aldrig att han skulle, jag trodde väl att han skulle kanske nå sådär, han 30 poängspelare kanske, men aldrig nå de här över 40 och nosa liksom. Men plötsligt hände det.
Man har haft, jag håller med dig Kent, men någonstans så, han hade ju lite problem med knät, opererade någon gång och fick lite ordning på det, men han har ju vuxit, han har ju ett jävla spel, han har ju någonting, nu såg han inte så mycket på landslaget här, men han fick ju mycket beröm därifrån och vuxit och det, får ju se vad som händer med han till nästa år, men
kan ni rent av dra in lite pengar på detta kanske, om det börjar NHL?
Skulle det bli NHL så får vi hälften av. Skulle det bli det? Nu ska vi inte jinxa någonting än, men chansen finns väl. Det
hur
finns
många klubbar har tagit sig då?
Vet inte. Det är rätt
klart
många.
Pappa vet.
Nej, men faktiskt, helt ärligt så vet jag inte. Jag vet att det finns intresse där borta, det vet jag. Men samtidigt så...
Så det är alltid en chans när jag åker över som odraftad så att säga. För att man ska ha lite tur.
Ja, men så är det väl. Men får han chansen så kommer han åka. Jag tror inte det är lätt att säga så, vänta ett år till så du vet ju inte vad som händer. Så får du en skada eller det går inte. Det är ingen som säger att allting...
Han vill inte sitta i gungstolen som 75-åring.
Nej, lite så tror jag. Ja, det får han svara på. Men det lilla jag har hört så vill han väl chansa i alla fall. Och det är väl chansa eller ta chansen. Ja. Jag tycker ändå att liksom han har vuxit. Jag menar, det jag är mest imponerad av han i år är att han är plus 28 och var inne på 7-8 mål bakåt. Han, jag tror han är en som är bättre än han i hela SHL. Så det är ju också, förutom produktionen framåt så är det ju...
Det är ju naturligtvis, nu spelar han ju en jäkla lagmaskin också.
Ja, men så är det ju, så är det ju. Jo, men så är det ju, så är det. Men sen är ju han en del i det, så att visst är det så. Nej, men svar på din fråga, ja, det är komplicerat, det är alltid så.
Ja, just det.
Det var det vi var. Det är en ganska, ibland är det faktiskt, ibland kan jag tycka så här att det är privilegiet att få jobba med sina barn på något sätt. Min pappa gick bort ganska tidigt och man tänker så här, fan, man får träffa sina barn på ett skönt sätt på något sätt. Sen finns det ju, i den här världen så är det så mycket... resultat och det är så många som har åsikter utanför. Det är kanske inte så många om han hade jobbat med Kents grabbar och jobbat på Sydsvenskan. Det kanske inte så många hade haft så mycket åsikter.
Alltså jag har ju granskat honom ganska hårt när han har varit där.
Jo. Men det är internt men kanske inte externt. Så är det. Nej, men det är ganska skönt att ha dem där de är faktiskt. Så är det.
Om man återgår till en sak som vi berörde lite i början. Alltså om man nu inte är i sträckstriden som ni är, så är ju SHL lite av en transportsträcka. Finns det något behov att göra om ligan som du ser det?
Ja, och om du menar på hur tabellen och det ska se ut eller menar alltså, du upp och nedflykt?
Ja, både och. Alltså,
nej, men jag,
ganska öppen
fråga. Hade du frågat? Alltså, jag också kluver. Jag tycker Hockeyallsvenskan har blivit jätteintressant. Jag tycker den är bra. De gör det jättebra där nere. Och någonstans tror jag stenhårt på den svenska modellen. Man måste kunna gå upp, man måste kunna åka ner. När man ligger där nere, nej, stäng skiten. För det står så enormt mycket på spel och konsekvenserna blir så enorma. I fotbollssvenskan så slår det ju inte speciellt mycket ekonomiskt på centrala intäkter, utan det slår ju så enormt mycket på centrala intäkter från SHL till Hockeyallsvenskan. Vi har diskuterat, ska man ha 10 lag i Allsvenskan, 10 lag i SHL, göra en riktig super, alltså fattar, vi skickar ner 100 miljoner av våra tv-pengar till Allsvenskan och gör den ändå bättre för svensk hockey. Om man tar av sig sin Malmö Red Dogs kostym som ibland man måste faktiskt göra för att titta vad är bäst för svensk hockey, och hur ska det då de andra lagen som inte spelar, hur skulle det se ut som när jag växte upp, ettan, södra, västra, och göra den riktigt bra också då. Det finns sådana diskussioner. Men att man stänger ligan, nej. Sen tror jag, om man tittar på den strukturen som finns idag, om man tittar 14 lag, så tror jag den är ganska bra. Det, på något jävla konstigt sätt så är det sträckstrid. Det är mer intressant. Om man säger, nu är det väl egentligen 9, 10, 11, 12 neråt. Det är väl 6an, 7an, 8an är vi lite långt före i dagsläget. Det går ju rätt fort, men ja, det någonting, vi får ju se. Det är ju ett år till. Sen är det ju, jag sitter med, jag blir utnämnd och får vara med i någon sån här diskussionsgrupp eller någon sån här som ska ta fram något förslag.
Du sa inte att man utökar SHL till typ 16 lag?
Jag var faktiskt på det först, men sen nästan när Grauers och jag satt och diskuterade, han
Frölunda Grauers,
som har mycket starka åsikter, men många gånger enormt duktig och bra åsikter, nästan som man skulle gått ner i sådana fall och gjort allsvenskan. För så sitter jag med Modo och så säger de så här: vad är ni rädda för? Åka ner? Vadå? Vi har samma, Vi, i sista raden kommer vi tjäna lika mycket här som på allsvenskan. Det som skiljer det är att de pengarna vi får mer i SHL går direkt till spelarna.
Man drar ner lönerna så kraftigt.
Ja, och de nu gick ju de hela vägen och spelade 6-7 eller 7 matcher där och tjänade några enorma pengar med sin öl, de har sin arena där. Och de hade några matcher där, han berättar då, fredagsmatcher där de spelar ju 20-30 eller någonting. Alltså han sa det var helt enormt vilken försäljning det var. Så att han menar på det där är det är inte dö eller helvete, det är liksom inte eller himmel eller helvete att åka ner, utan det finns ett liv, och allsvenskan har ju blivit bra på något sätt. De har ju faktiskt lyckats med deras nya Gabriel, den nya vdn, har gjort det bra och gjort intressanta matcher och lägger det nu landslagsuppehåll, så lägger de jävligt bra matcher. Så därför, svar på din fråga, det var kanske diskussion att kanske göra 12-12 eller någonting.
Om ni, vi ponerar att ni skulle trilla ner, vilket ni förstås inte vill.
Nej, verkligen
nej,
inte.
Nej, men om ni säger att ni har en budget kanske på 48 miljoner nästa år och spelar budget, var ni klarat det på allsvenskan?
10-12.
Har ni fixat det? Att få ett slagkraftigt lag?
Det vet jag inte, men jag tror vi hade behövt det för att klara ekonomin.
Ja.
Det är kanske, om jag tittar på den sidan. Sen om man ska ha ett slagkraftigt lag, tror jag det måste upp i 20. Det tror jag. Jag hade Brynäs vd där, de har ju de har ju sålt mer biljetter, mer lösbiljetter, säsongssponsorer i Allsvenskan man gjorde i SHL.
Hur tror du det hade påverkat er publik? Är det bättre, hade det varit bättre att vara liksom topplag i Allsvenskan?
Ja, jag tror inte det. Eller jag vet inte, känslan är inte det. Men när jag pratar med Brynäs så har ju de mer folk mot Tingsryd än vad de hade mot Malmö i en seriematch förra året. För folk är gladare, de vinner mer. Men jag har svårt att se med vår historik att vi har varit där nere i 8 år och inte igen. Liksom. Vi har varit där nere och dansat. Jag vet inte, Brynäs vann med 2012. De har ändå varit någonstans. Det finns en starkare kultur där uppe. Och någonstans så vet inte jag om vi har så mycket folk som nej, nu jävlar, nu ska alla gå dit och få upp dem igen. Jag vet, eller om det blir lite pyspunka. Jag vet
inte. Men det känns ju lite grann som att det är väldigt avgörande hur det går den säsongen. Ja. Alltså skulle Brynäs fastna i hockeyallsvenskan så är det svårt att tänka mig att det skulle liksom att det uppsvinget skulle hålla i sig. Det var ju precis detta som hände med Malmö FF när de åkte ur. Det var ju då de byggde publikuppsvinget. Men hade de blivit kvar i Superettan så hade det ju förmodligen
aldrig hänt. Men Brynäs säger, går inte vi upp så kommer det bli ett helvete för dem. För de har lagt allting.
Det var kanske bara Leksand som ändå har fixat det. Var allsvenskan har varit publiklag över tid. Var gång de har trillat ner så har de ju ändå... Känns det som i alla fall, om man betraktar från utsidan.
Ja, men så är det väl. Men nu känns det lite som det. AIK är lite på gång, Södertälje är på gång, Djurgården är på gång. Det känns ju lite som Brynäs är där. Det finns ju lite, och Björklöven vill.
Så att Västerås vill.
Ja, men
vill i alla fall.
Ja, men så är det. Så att, jag vill inte ens fundera på frågan. Det kändes mycket, mycket... hetare fråga förra året, för då hade vi en förberedare budget för en HA-budget då.
Har ni ingen allsvensk budget nu?
Ja, vi har inte tagit fram den än. Nej. Och jag hoppas att vi slipper ta fram den. Nej, men det är, samtidigt är ju vårt jobb att förbereda båda scenarierna. Det är inte så att vi är inte klara för något sätt, så att vi ska ödmjuka och...
Så nu är detta en fråga för den sportsliga ledningen mer, men eftersom du är här så tänker jag ställa. Förra säsongen så kunde ni börja förbereda er på kvalet ganska tidigt. Stadion medans Brynäs halkade in lite på slutet och kändes ganska oförberedda för detta. Nu kommer ni lite från andra hållet. Hur gör man för att inte hamna i Brynäs kläder?
Och vinna mer matcher än vi förlorar de sista här nu. Men jag tror att vi är lätt att sitta säga nu när vi har vunnit lite de här sista matcherna här, och Skellefteå tog vi en poäng som kanske var ett litet rån, och så förlorar vi här nu mot Luleå, men innan kändes det jävligt positivt, och tittar vi nog mer uppåt. Det är konstigt hur det är, förlorar man en match och vinner man en så tittar man uppåt, men nu tycker jag vi har folk tillbaka, vi har en bra trupp, vi är rustade, så jag tittar uppåt. Men samtidigt så är vi ödmjuka. Någonstans så är det tuffare, tror jag, för det laget som krigar in till 52 omgången. Djurgården gjorde lite så också när de åkte ut. Vi mötte dem när Fagervall gick över till dem. Vi mötte dem ju där och de ledde och sen förlorade. Sen var det lite pyspunka och sen kom de in lite skadeskjutna då på något sätt. Så att, jag tror ju Oskarshamn kan ha en fördel. Nu har de också lite bra spelare på skadelistan. Men jag tror också de kan förbereda sig. Jag är inte så säker på att de åker ut.
Ja, ni har HV71 i sista...
12 mars, tisdag 12 mars.
Precis, och det är 52 omgången. Är det avgjort innan deras bottenstrider för er del? Eller är ni,
nej, men jag tror att den är avgjord för vår del.
Det kanske är en match som gäller slutspelet.
Ja, er, det kanske det. För jag menar, någonstans så har vi har ju Rögle, vi har Örebro på lördag. Vi har ju Oskarshamn kvar, vi har HV kvar, vi har de lagen som är där nere. Så att det är väl, egentligen är det ju faktiskt upp till oss. Vinner vi de här matcherna som är viktiga så det kan ju bli en intressant match den 24.
Mot Rögle alltså.
Patrik, tack så mycket för att du tog dig tid att komma hit direkt från semestern.
Mm, tack att jag fick komma.
Det här var avsnitt nummer 35 av Redox-podden med mig, Fredrik Hedenskog och Kent Leon Jönsson, och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss. Tack. Hej, hej. Hej.
Vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.